Sådär. Vad säger du, Per?
Ja.
Det var 5 sekunder, va? Mm. Ska vi rulla igång den här showen, Per? Vad säger
det
du?
Tycker jag. Definitivt.
Ja, men då säger vi hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Placera-podden. Jag heter Jesper Norberg och bredvid mig har jag fondexperten tillika min kollega Per Ståhl.
Det var stora ord idag.
Ja, generös.
Tack.
Du, Per, vi har ju fortsatt en marknad som till stor del fokuserar på räntan, skulle jag vilja säga. Håller du med?
Väldigt mycket.
Ja.
I alla fall sista dagen också.
Därför tänkte jag att idag ska vi en gång för alla ta reda på vilken sida av marknaden som har rätt.
Mm.
Ja, räntemarknaden eller aktiemarknaden? Idag får vi alltså alla svar. Det är tanken. Låga förväntningar. Och svar kommer vi få från Maria Ljungqvist och Lars-Erik Lundgren från Aktieansvar. Välkomna båda två.
Tack.
Tackar, tackar.
Ja, känns det bra?
Det känns bra att vara här.
Ja, kul. Maria, du ansvarar för Aktieansvars ränteförvaltning.
Ja, stämmer.
Lars-Erik, du ansvarar för förvaltning av Sverigefonden men även Europafonden, eller hur?
Det stämmer bra.
Ja, så du får vara liksom stå för aktiesidan då helt naturligt. Då ska jag börja med min första fråga. Jag har ju varit gift med en räntehandlare. Eller jag är fortfarande gift med henne. Men hon är inte räntehandlare längre. Och hon såg ofta mörka moln medan jag var, när jag jobbade på aktiesidan, var lite mer så här glad och happy. Då undrar jag, är det så att du är pessimisten på Aktieansvar, Maria, och du, Lars-Erik, är optimisten? Kan man säga så?
Jag skulle inte hålla med faktiskt.
Nej, jag tror inte det stämmer i vårt fall.
Nej, och sen, vi kommer kanske tillbaka till det sen, men jag vill nog hävda att det finns två typer av räntefolk också.
Aha, okej.
Så att det beror lite på om du handlar i stats- och bostadsobligationer eller om du håller på med krediter.
Intressant.
Vilken är optimisten?
Optimisten är väl kanske ingen, men du är ju mer prone, tror jag, till att vara pessimist om du handlar med statsobligationer. Därför att det handlar om ett safe haven tillgång. Mm. Men om det handlar i krediter, då måste du ju ta risk. Alltså kreditrisk, det är en liknande risk. Inte exakt samma, men den liknar mer aktierisken.
Det är samma bolag, i mångt och mycket.
Kreditförvaltning går ju ofta, så att säga, kreditspreadarna går ju ihop när börsen stiger många gånger. Så att man förhåller sig till samma saker i viss mån.
Ja, det är lite aktiemarknadsfolket har infiltrerat räntemarknaden via krediter.
Intressant.
Tack och lov inte helt och hållet.
Men hela den här debatten, det faller ju sig naturligt då, eftersom ränteinvesterare är oroliga att få tillbaka pengarna.
Ja.
Mm. Mm.
En aktieplacerare måste ju ha en framtidstro, annars ska man inte ha aktier egentligen.
Nej. Precis.
Så det är därför inte kreditförvaltarna blir riktigt lika optimistiska som aktiefolk.
Du har inte samma uppsida.
Nej. Så det finns ändå fortfarande en liten skillnad där.
Men du, Lars-Erik, är du mer optimist ändå, eller hur?
I vissa fall skulle jag säga att jag är mer optimist kanske. Men det beror på läget helt enkelt.
Mm.
Jag skulle inte säga att jag som person faller in i de superoptimistiska på aktiemarknaden.
Samarbetar ni? Har ni någon dialog? Jag tänkte på bolag, om vi pratar kreditrisker. För det är ju de stora börsbolagen mycket som ger ut och fastighetsbolag och sådär. Har ni någon dialog? Fråga Maria dig vad du tycker om det här bolaget.
Ja, absolut.
Ja.
Jag har ju varit uppe och sett. Ni sitter ju ganska nära varandra.
Ja, vi sitter väldigt nära varandra.
Inte riktigt så nära som vi gör nu.
Men det är svårt att undvika varandra.
Nej, vi debatterar ju hela tiden.
Ja. Tar du hjälp av Maria? Jag tänker på de här som är kapitaltunga fastighetsbolag.
På fastighetsbolagen diskuterar vi ofta. Och då lyssnar vi ofta på samma folk också. Så att jag kan vara med och lyssna på kreditratingfolk.
Ja.
Faktiskt. För att få en känsla om vad de tycker och säger. För att det är ändå viktigt även för en aktie. Mm. Vad de tycker. Jag menar, ränteutgifter är deras största kostnad. Så att, det är
viktigt. Vad var det jag hörde häromdagen? Att de 10 största fastighetsbolagen har 900 miljarder under förvaltning och 450-500 miljarder i skulder. Så att det är svårt att undvika det som aktiemänniska på din sida.
Ja, det är ganska stora pengar.
Det har ju hänt att vi har gått och träffat några fastighetsbolag tillsammans på One. Och man har ju ibland haft en misstanke att de kanske vässar budskapet lite beroende på om de ska träffa aktieförvaltare eller ränteförvaltare. Då är det lite kul att komma båda två, för då blir de lite
ställda.
Vilket ben ska vi stå på?
Vi ska prata mycket mer om det här. Men vi kan börja och reflektera lite grann över den marknaden vi är inne i. Vi inledde med att säga att det är en väldigt räntefokuserad marknad just nu. Och vi ser, tycker jag i alla fall, kanske inte lika mycket sista tiden, en ganska tydlig diskrepans mellan aktier och räntor, om vi utgår från långräntorna, målar upp, tolkar jag det som ett mer negativt scenario än vad börserna gör. Era tankar kring marknaden, vi kanske kan börja med dig Maria, och räntesidan.
Jag vill ju komma tillbaka till den här uppdelningen lite mellan de som håller på företrädesvis med kreditrisk och de som håller på med statsrisk, som ju inte är helt riskfritt men ändå har betydligt lägre riskprofil och där det handlar mer om ränteduration och var så att säga, ekonomin är på väg och inflation. Och, det finns ju kreditelement även där om man tänker sig spreada mellan Italien och Tyskland, då har man ju ett kreditelement, men det är ju mycket mindre. Och de förvaltarna, jag skulle räkna även bostadsobligationer dit, de har ju prisat in klart sämre tider då under hela det här året. Och jag skulle säga att den här diskrepansen började ju redan första kvartalet när börsen gick så bra. Då kanske inte räntorna föll så mycket, men det var ändå då diskrepansen började någonstans. Och då tror jag att räntesidan tog mer fasta på att europeiska data framförallt var så dåligt. Det såg ju redan då väldigt dåligt ut i Tyskland. Men samtidigt som det skedde så hakade ju kreditförvaltarna på aktiemarknaden. Så kreditspreadar minskade ju kraftigt i kvartal ett. Så att jag skulle säga att kreditförvaltarna har följt börsen rätt väsentligt faktiskt, och det har gått isär lite, de här kreditspreadarna har ökat i samband med att börsen har gått lite svagare då senare under året. Men det som jag tycker är lite intressant är att det finns ju i Sverige då många räntefonder som har såna här floating rate notes, och då investerar man egentligen bara i kreditspreaden. Ränteduationen är 0,2, det betyder att den underliggande räntan inte har så stor betydelse i de instrumenten. Men utomlands är det väldigt mycket fast kupongsobligationer som ges ut av företagen. Och det betyder ju då att när man får såna här stora räntefall i underliggande räntor, när statsobligationsräntorna faller, som de gjorde nu i Q2, då får ju de bra avkastning såvida inte kreditspreadarna går isär jättemycket, och det har de inte gjort. Så tittar man på en utländsk high yield-fond, de har kanske fått 10% fram till sista juli. Det är rätt mycket.
Ja. Det låter jättemycket, ja. I min värld. Det låter inte som det finns så mycket att ta av resten av halvåret.
Det beror ju på, vi kan ju komma tillbaka till det. Det beror ju helt på vad som händer med konjunkturen, skulle jag säga.
Men du, får jag ställa någon fråga? Nu börjar vi utan manus direkt, som jag alltid gillar. Alla legala, vi sitter ju faktiskt i en fastighet som ägs av ett jättestort försäkringsbolag. Nu ska vi inte göra något klart, men försäkringsbolagen tvingas att köpa statspapper, banker. Det är liksom många stora institutioner som tvingas rent legalt att fortsätta köpa statspapper fast det är negativ ränta och sådär. Hur mycket påverkar det, eller hur mycket förstör det räntemarknaden? Tror du, med det här du pratar spreadar?
Det där har ju mer eller mindre alltid funnits. Sen har ju
regleringen har ju alltid funnits. Men
nu har det ju dessutom då att centralbanker på många håll kommer in och köper det egna landets statspapper. Och då är det ju många som hävdar att den här yieldkurvan som säkert har pratats mycket om i era program inte är tillförlitlig längre. Därför att det är för mycket opriskänsliga spelare inne. Men det där skulle man ju faktiskt kunnat hävda även gällde tidigare. För Kinas centralbank var ju inne väldigt mycket innan Lehman. Och köpte amerikanska statspapper, och då var det ju så att säga för att stabilisera växelkursen. Det var ju det som var det primära målet. Och då köpte man så mycket amerikanska statspapper som behövdes. Så att det där är inget nytt, och den gången funkade ju yieldkurvan som en indikator. Om det var en slump eller inte, det kan man ju debattera. Men det blev ju recession.
Du tror att yieldkurvan fungerar fortfarande, eller?
Jag är nog benägen att tro det. Faktiskt, när jag började på Aktieansvar, då var jag nog den stora optimisten. Men det är jag inte längre. Och jag tror att inom ett par år har vi haft en riktigt stor lågkonjunktur. Men vägen dit är ju allt annat än självklar hur den kommer att se ut. Vi kan mycket väl få en liten återhämtning här i höst.
Men måste det bli en stor recession? Kan det inte bli en, vad ska man säga, normal lågkonjunktur?
Ja, men det är normalt att ha stora recessioner ibland. Då behöver det inte bli som Lehman. Men vi kan väl tänka oss någonting, om du tänker IT-kraschen. Mm. Det var ju ingen krasch egentligen, det var en krasch på börsen, men det var ju ingen krasch i ekonomi.
Ja, det var en värderingskrasch.
Precis, men det var också en lågkonjunktur som blev efter det. Och det kanske är något sånt. Okay. En vanlig lågkonjunktur, det är normalt. Och jag menar, ta amerikansk arbetslöshet som har fallit ända sedan Lehman till extremt låga nivåer. För mig är det där en cykel och den är en ovanligt lång cykel.
Ja.
Jag har svårt att se att vi bara ska få en liten konjunkturvändning i slutändan när arbetslösheten ligger på så extrema nivåer och inte kan fortsätta att sjunka.
Mm. Men det rimligaste är väl ändå att vi får en lågkonjunktur och inte någon alltså en krasch.
Nej, precis.
Jag tror att det närmaste vi har i minnet är ju den stora finanskrisen. Och det är därför vi tror att det ska bli likadant.
Ja, den var lång och djup.
Exakt.
Ja. Det är så vi brukar göra. Vi analyserar kommande lågkonjunktur genom att jämföra den senaste.
Precis, men jag tror inte att alla lågkonjunkturer behöver betyda slutet på det kapitalistiska systemet som vi nästan var i närheten av.
Precis.
2008.
Men det går att hitta aktievinnare. Även i lågkonjunktur.
Det kan man ju alltid göra naturligtvis. Ja. Men det ni pratade om tidigare här med negativ gillande statspapper. Så jag tror att den här explosionen är ändå ett tecken på att vi har placerare inne som köper de här av ett helt annat skäl än avkastning. Mm. Precis som du sa. Jag tror att man tvingas in i det här. Centralbanker köper det är ju inte en investeringsobjekt längre. För det finns ju ingen vettig människa som köper en negativ 10-åring, 30-åring eller vad det nu kan vara.
Nej.
Det gör man ju inte om man inte måste.
Nej.
Helt enkelt.
Så utifrån aktiesidan då, din tolkning av det vi har sett senaste tiden. Det har ju varit ett väldigt räntestyrt aktiemarknad också. Inte minst om man tittar på fastigheter bank.
Verkligen, det var ju alltså ränteförändringen i Feds räntepolitik som kom vid nyåret ungefär. Som fick det att vända totalt, för att det började ju krascha i Q4 förra året och kulminerade väl på juldagen om inte minst fel va? Och sen så kom ju Powell tillbaka och vände och sa att han var lite mjukare och kanske ska sänka och så vidare. Och sen så bara drog det och bara fortsatte sedan dess. Och egentligen trotsade all dålig makro vi har haft. Nästan varenda siffra har ju pekat på att vi skulle få en lågkonjunktur och en inbromsning. Och vi har väl haft det om man tittar på tyska industrin, tyska bilindustrin och sådana saker. Ja. Så det är lite, några av de svenska verkstadsaktierna har ju nog klarat sig väldigt, väldigt väl i det här. Sen har ju kronan försvagats. Vi är ju 10% mot dollarn, 5% mot euron. Så det har väl jämnat ut det lite grann då, men jag är nog inne på Marias sida här. Vi måste nog i slutet på det här ändå få någon lågkonjunktur. Sen om det vänder upp lite grann här, om det här är någon, efter 10 år kan man inte kalla det mid-cycle. Det låter ju jättekonstigt. det låter ju verkligen konstigt. Ja. Samtidigt att det skulle ta fart ordentligt härifrån, då har vi liksom inte ens haft en lågkonjunktur överhuvudtaget. Vi har hela tiden gått och väntat på något som inte har kommit. Så att, jag är nog inne på också att yieldkurvan fungerar fortfarande.
Men innebär det då att du är försiktig till aktier?
Jag är lite försiktigare än normalt. Mm. Och jag tycker kanske att man ska välja sånt som, det finns ju ändå aktier som har tagit ut en del konjunktursmällar. För att jag tycker sen just ganska exakt ett år tillbaks så har det diversifierat ganska ordentligt. Och egentligen under det här året då. Vi har ju vissa aktier som bara har fortsatt.
Ja.
Medan andra cykliska aktier, om du tar Volvo, SKF, Alfa Laval, skogen, de är ju redan nere. De är alltså på låga nivåer. Mm. Eller låga. De har ju ändå kommit ner 20-30% från toppen. Mm. Atlas ligger på i princip all time high.
Samtidigt som vi har fastighetsaktier som åtminstone fram till för några dagar sedan i princip printar all time highs varje dag.
Ja, det är också ett tecken på att institutionen skriker efter någonting som är mer robust kanske än aktiekurser och negativa statspapper. Faktiskt, jag menar fastighetsaktierna handlas ju i snitt 30% på premie på EPRA/NAV. Catena som det var en stor placing i förra veckan handlas i till dubbla substansvärdet. Varför skulle man vilja köpa ner? Jag är visst. Bokföringen och värderingarna i böckerna hänger ju inte riktigt med, men jag tror inte att det är dubbla priset.
Okay. Men om du får lägre räntor och sådär, det gynnar väl ändå sektorn?
Lägre räntor gynnar ju sektorn.
Enormt inte mycket. Det man handlar lite på också, antar jag, eller?
Jo, naturligtvis är det. Det här är ju ett alternativ helt enkelt, som har tryckt upp det.
För räntekostnaden blir lägre, den kapitalkostnaden blir lägre. Blir lägre för
på en gång.
Ja. Så där vill jag protestera lite faktiskt. Ja. Om man tänker just på den svenska fastighetsbolagen. Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Att på aktiemarknaden har man ju den här, räntor upp, då gör vi si, räntor ner, då gör vi så. Men ibland har man kanske tittat på en 10-årig statsobligationsränta som har rört sig därför att amerikanska räntor har rört sig.
Eller tyska räntor. Ja. Alltså.
Men de svenska fastighetsbolagen, nu kan det vara olika hur man hedgar sin ränterisk, men de lånar i alla fall av mig oftast på rörlig, alltså det sätts som med Stibor, det är de här referenderna som vi pratar om. Och Stibor har ju inte rört sig på det sättet som de här långa statsobligationsräntorna har gjort. Så om man lånar billigare idag så är det ju huvudsakligen därför att kreditspreadarna har kommit ihop i år. Inte för att långa räntor har rört sig si eller så. Det här gäller specifikt de svenska bolagen då. Men så där blir det lite konstigt för mig ibland när jag ser hur aktiemarknaden tänker kring vad räntan betyder för fastighetsbolag.
Ja, och generellt, jag pratade ju med kollega Peder häromdagen, och det är också det här med att det berömda TINA, liksom, there is no alternative. Och han menar ju, det är väl inte helt ologiskt att det spelar ingen roll hur låg räntan är om tillväxten också ska sjunka.
Nej, precis. Och det där är det klassiska. Jag menar, en låg ränta stödjer börsen på så sätt att vi kan acceptera högre P-tal och allt det här. Men det där är ju bara om vi är övertygade om att vi kommer tillbaka till ett normalläge någon gång längre fram.
Ja.
Det är bara att titta på Japan. Det är trendmässigt de sista 10 åren har P-tal trendat neråt. Faktiskt. Och de gick ändå i bräschen för negativa räntor och allt det här. Så att om tillväxten försvinner, då krävs det någonting mer ändå. Helt enkelt.
Och vi ska gå vidare och prata lite mer om aktieansvar, och sen ska vi komma tillbaka på massa saker. Men en annan faktor, det är ju, du säger att du är lite försiktig, och det är ungefär det man hör från de flesta förvaltare nu. Och jag får också intrycket av att väldigt många har en relativt sett ganska låg aktieandel i sina aktiefonder just nu. Är det så för er också?
Ja, en låg och låg andel. Men om man säger att man har en större kassa än normalt,
men innebär inte det att det finns...
Vi är fortfarande på marginalen. Jo, det finns ju mycket pengar. Och så. Det ser man ju också på såna här placeningar som blir på kvällarna ibland, när man ska säga. Det tar ju slut direkt.
Och det skapar en volatilitet också, misstänker att små positiva nyheter gör att det kommer in ganska mycket pengar direkt, eller?
Ja, volatiliteten har ju fullständigt exploderat. Mm. Den här rapportperioden var ju exceptionell. Man trodde ju inte att Q1s rapportperiod kunde överträffas, men det hade man ju fel naturligtvis. Och jag tror det är ett tecken på att många sitter på händerna, man är lite försiktig, man vet inte vad man ska göra. En del av det man har tänkt kanske inte har fungerat, och då blir man lite försiktig, sitter på det. Men sen som du får ett läge, då tar du det in placing eller någonting sånt där, va? Och vid rapporttillfället så kanske mer fundamentala kanske inte vågar göra så mycket. Det blir mer momentum trading.
Men det blir så enorma reaktioner. Jag menar, vi pratade om det igår, pratade vi om ett litet bolag, ganska illikvitt bolag med sektor till exempel, som kommer in med en ganska svag rapport, men det är en ganska obetydligt kvartal, första kvartalet. Där man är 17%, vilket jag tyckte kändes fullständigt irrationellt för ett sånt bolag. Men vad är det som styr de rörelserna? Är det bara algohandel? Jag förstår inte hur institutioner kan liksom plocka ner den.
Jag tror inte att det är institutioner. Nej. För den som har sett att med ett Excel-ark och räknat igenom det här och verkligen tycker det är ett bra case eller ett dåligt case eller någonting, då krävs det ju oftast en mycket större avvikelse i fundamenta för att man ska liksom ändra åsikt. Så att det är någon som tradar på marginalen.
Just det.
Men samtidigt som jag säger det, så står ju inte de här som har räknat, de står ju inte på köpsidan heller. Nej. Så då kan det ju falla en del.
Det finns ingen som plockar upp det.
Det finns ingen som går emot det här flödet helt enkelt.
Ja, vi ska komma tillbaka med och snacka aktier och räntor. Men först vill vi brukar ju alltid ha med de här podden att vi lär känna er lite grann. Och lite grann i bakgrund, hur ni handlar på aktieansvar. Och så ska vi prata om aktieansvar också. Och då börjar vi med Maria.
Ja,
var kommer du ifrån? Hur hamnar du här?
Ja, min bakgrund är ju egentligen att jag är makroekonom. Mm. Och det påverkar nog lite också hur jag gör när jag förvaltar. Så jag kommer ju från den sidan så att säga, där jag har jobbat både med så här global allokeringsstrategi och mer domestikt. Så att jag har gjort ekonomiska analyser och försökt dra investeringsimplikationer i olika former för det i ett brett perspektiv, och jag har jobbat inom både statsförvaltning, innan dess och inom kapitalförvaltning då som strateg. Och sen har jag glidit in mer och mer på ränteförvaltning och framförallt på kreditförvaltning. Och det är huvudsakligen kreditförvaltning som jag ägnar mig åt på aktieansvar.
Okay. Och Lars-Erik, du har varit på aktieansvar länge.
Jag har varit på aktieansvar länge sedan 2007 faktiskt.
2007,
så det börjar bli några år nu. Mm. Jag kom in i svängen via Stenbecksfären där jag började på 90-talet. Egentligen på handlarbordet. Och handla lite allt möjligt åt koncernens bolag. Det var valutahandel, lån och såna här saker. Och sen hade vi också lite aktieportfölj som vi förvaltade. Så på den vägen är det. Och det är egentligen bara fortsatt sedan dess.
Mm. Och ni som sagt båda på aktieansvar. Berätta lite om aktieansvar. Vem ligger bakom det och hur mycket har ni under förvaltning och så vidare?
Vi är ett ganska litet fristående fondbolag. Mm. Frånkopplade alla andra. Vi ägs av Garantum till 100% nu. Och vi har 9 fonder under förvaltning och cirka 6-7 miljarder.
Och, jag vill bara fylla på lite. Jag har ju varit och hälsat på några gånger. Vi har ju träffats förut.
Vi
har inte träffats förut. Men då vet jag att något jag fastnade för, det var ju dels att ni har ju ganska många år på nacken som fristående förvaltare. Och sen var ni tidigare med hållbarhet.
Mm. Vi är det nog Sveriges äldsta fondbolag.
Ja.
Vi går tillbaka till 1965 faktiskt. Aktieansvar AB som bolag då. Och vi har haft etiska eller ESG hållbarhetskriterier ända sedan starten.
Alltså det här är jättehäftigt. Det alla gör idag har man gjort sedan 65.
Sen 1900, ja precis. Ja.
Innan man började prata om det.
Ja.
Innan det knappt fanns fonder.
Det fanns inga namn för det.
Det var egentligen bara förvaltningen av pengar. Innan det fanns fonder så hade man de här reglerna. Så att det har rullat på.
Jag tror även på europeisk nivå är det väldigt, väldigt...
Ja, jättetidigt. Precis, det var lite min poäng.
Vad innebär det konkret då? Vad är ni exkludera? Det är ju den frågan man alltid får. Vad är ni?
Vapen, tobak, alkohol.
Betting.
Mm. Och porr.
Såklart.
Precis.
Mm. Okay.
Så de exkluderar vi helt och hållet. Faktiskt.
Och det
är de kriterierna som alltid har funnits. Sen har vi utvecklat det här på senare år då, i takt med att hela det här området har vuxit. Mm. Så nu har vi skrivit på det här UNPRI då vi tar hänsyn till det här i förvaltningen i stort. Då. Men det är två olika sätt att jobba med de uteslutande kriterierna och det bredare där du tar in det i hela analysen så att säga.
Och om man tittar på era fonder då, om vi börjar med Maria, du förvaltar avkastningsfonden heter det?
Jag förvaltar avkastningsfonden som är en lågrisk räntefond.
Ja.
Den har ju kreditrisk i sig. Ja. Den har väldigt kort så att säga, ränteduration. Alltså, så om statsobligationsräntan rör sig upp eller ner så händer det inte så mycket.
Nej.
Så den får vara max ett år. Men jag kan ha längre löptider så att jag kan fånga kreditriskpremien längre ut. Så jag kan ha löptider på 5 år. Så köper jag en floating rate note så får jag kanske 0,2 i ränteduration. Men jag kan få 4 i det vi kallar för spreadduration, alltså känslighet för rörelser i kreditspreaden.
Och vad hittar du avkastning idag?
Jag ska bara säga, sen förvaltar jag också räntedelen i våra hedgefonder. Och det kan, ibland är det 60% av fonden, ibland är det 95% av fonden. Det beror ju på vad vi har för aktiepositioner.
Mm.
Och där tar vi lite mer risk i och med att det är en annan typ av fond. Så där har vi lite sämre kreditkvalitet, om man får uttrycka sig så, än vad vi har i avkastningsfonden som ska ju vara lite grann ett alternativ till banksparande.
Men avkastningsfonden, det är, då pratar vi Sverige och Norden.
Det är huvudsakligen svenska emittenter i alla fall. I avkastningsfonden är det viktigt att de har emitterat i svenska kronor.
Ja, inte
sen om det är registrerat i Holland eller så, det kan också spela roll. Men det får absolut inte vara emitterat i någon annan valuta i just den fonden.
Men hedgefonderna, hedgefondsbenet?
Ja, där skulle vi kunna ta utländsk valuta och hedga, men jag har inte riktigt sett... behovet av det att göra det. Men det är möjlighet för oss att göra det, hedgefonderna.
Ska vi fördela sitt arbete då, tidsmässigt? Beror det på hur stökigt är på marknaden, hur mycket du får lägga ner på hedgefonderna?
Jag skulle säga att det är 50-50. En del arbete är ju så att säga, kommer ju båda.
Du har synergier eller?
Precis.
Hur många innehav har du i avkastningsfonden? Det brukar vara ganska många, vet när man pratar med...
det kan ju bero på om man tänker i termer av emittent eller papper, men det är väl en 80 stycken kanske då, papper. Men då kan jag ha flera löptider och samma.
Ja, samma.
Ja, precis. Och där får jag ha 25% av fonden får ju innehålla bolag som vi klassar som sämre än BBB, men bättre än single B, det vill säga. Dubbel B blir det då. Det försöker jag ju utnyttja. Du frågar vad jag hittar avkastning. Mm. Det är ju det jag gör då. Att jag försöker hålla den där faktiskt ganska välfylld. Mm. Men det är klart, kommer man till en punkt och man börjar oroa sig för konkursfrekvensen, då får man ju se upp lite. För att det finns en viss konkursrisk även i dubbel B. Den är mycket högre i singel B. Men en dubbel B-bolag kan ju flyttas och bli singel B. Och då måste jag kanske sälja den på en ogynnsam nivå. Och det, jag menar, det är det som händer så att säga, innan konkursen kommer, så har man ju ofta nedgraderats. Så det betyder att jag måste ju ta hänsyn till det här med vad jag tror att konkursrisken eller risken för nedgradering är. Så det är ju en faktor som man kan spela med. Vill jag ha 25% dubbel B eller vill jag inte ha det? Och sen så kan jag spela med löptiden också. Om jag tycker att visibiliteten är dålig, då kan jag ha kortare löptider. Det är oftast bättre, det är inte alltid, det kan vara situationer där det är faktiskt bättre att ha en längre löptid, men det är mer i distressed alltså bolag som redan har problem. Då vill man helst inte ha de närmsta förfallen, för det är de som kanske kommer att tjorva till sig, om man säger så. Men sådana har vi inte avkastningsfonden då. Så där spelar jag ganska mycket då med det här med löptiden, att jag har ju nu till exempel gått ner i löptid då. Att jag tycker att det är lite osäkert här.
Och vi ska prata mer också om Lars, hur du tänker. Men jag tänkte haka på en grej som Per sa i början om hur ni samarbetar. Och det är klart att ni samarbetar, ni jobbar ihop. Men hur fungerar det samarbetet? Kan det vara så att Lars-Erik, du är superoptimisten och Maria, du är rent teoretiskt nu. Skulle vara superpessimistisk till hur marknaden ser ut. Kan ni liksom gå helt isär och du går all in, cykliska aktier, men hur funkar dialogen och kommer ni fram till gemensamma investeringsbeslut även fast ni har ansvar för egna fonder?
Vi kan göra helt olika.
Ja.
Därför att till syvende och sist så är vi ansvariga för vår egen fond, så att säga. Men vi har ju, förutom att vi sitter bredvid varandra och debatterar hela dagen, så har vi också lite mer schemalagda förvaltningsmöten, där vi allihop sitter.
Mm.
Och då får ju alla säga sin mening, så att säga, och vad man tycker och tror och så vidare, och varför.
Okay.
Så det gäller egentligen att övertyga den andra då.
Och vem är bäst på att övertyga? Peder har jag träffat en gång, han är ganska pessimistisk, uppfattar jag det som. Generellt, inte som person, men...
Ja, han har, just nu har han väl lite svagare syn på marknaden.
Det var mitt intryck också.
Kan man säga.
Så det blir en kompromiss då kanske?
Eller? Ja, det blir ju en kompromiss... naturligt, så att säga. Det är ju så när man går all in för en riktning.
Nej,
så att säga. Men,
så lärde man väl känna varandra. Man kanske har en liten bias i sitt sätt att vara. Du lär lite ut efter det, tror jag.
Precis.
Men det kanske man har. Men efter några år så har man ju genomskådat den där. Så då lyssnar man ju då. Om jag har en kollega som har varit negativ i 4 år. Då lyssnar ju inte jag på, är han negativ eller positiv. Utan då lyssnar jag, lite mer positivt, lite mindre negativt. Ja, det är på marginal.
So you're saying there's a chance.
Ja, men det brukar jag säga. Det är andra där det var. Informationen finns liksom.
Och Lars-Erik, du förvaltar Sverigefonden och Europafonden. Jag tänkte att vi fokuserar på Sverigefonden, som jag sa. Hur ser investeringsmandaten ut i den fonden?
Ja, det är en vanlig svensk aktiefond. Ja. Så att det gäller ju svenska aktier här.
Ja.
Och vi investerar i större delen av fonden i stora bolag. Det är ingen storbolagsfond sådär. Men mandatet gör att jag kan egentligen köpa små bolag också.
Mm.
Men vår tilt har väl varit till de lite större bolagen. Så man ska nog förvänta sig att mer än hälften kommer att vara storbolag.
Och då pratar vi large cap-listan eller OMXS30 eller lite längre.
En utvidgad OMS XS30 okay. kanske vi kan säga.
Okay. Hur många aktier har du?
Vi har 30 just idag. Ja. Så den är ganska koncentrerad. Men det här är ändå lite mer än jag brukar ha. Jag brukar nog ligga en...
Hur stor omsättningshastighet har du den då?
Just nu är det 0,5. Okay. Det kan variera. Det brukar ligga mellan 0,5 och 1 faktiskt på ett år. Så,
ja.
Så att det beror lite på. Det beror helt enkelt på vad som, om det man tror det stämmer.
Och vad innebär det när du tänker placeringshorisont? Alla säger ju i princip att de är långsiktiga, men...
Ja, alla säger det, men det gör ju inget att gå upp dagen efter. Så är det liksom med alla placeringar. Ja. Fast man har ju, om man har någon form av värderingsmodell, vilket jag har, så då vet man ju ungefär vad man tycker att en aktie är värd, så att säga.
Mm.
Sen är det frågan om hur länge man vill vänta. Och det handlar ju lite mer om att, är det någonting som förändrats i bolaget fundamentalt som gör att det här är helt off?
Mm.
Eller är det någonting i omgivningen som gör att det förändras och är helt off? Och ibland kan det ju vara så att någonting i omgivningen påverkar hela branschen. Så att, alltså, caset kan ju vara bra, men det finns ju ett annat case som är bättre.
Mm.
Då får man ju bara lägga det på vänt, så att säga.
Upplever du, som jag upplevde när jag var på sellside, att det är ibland lite för lätt att bli kär i sina bolag? Att man ibland har liksom svårt att...
Ja, absolut. Ja. Jag menar, det är en,
det är en utmaning hela tiden.
Ja.
Liksom.
Oh ja, oh ja. För det har ju inte bara... Och det är egentligen svårast om en aktie har gått bra. För då är man ju också nöjd med placeringen. Precis. Man har gjort. Mm. Man är nöjd med allt jobb man har gjort.
Justera riskpremien lite grann för att få upp värdet.
Lite sådär. Ja, och har man ägt den i många, många år, då har man ju följt det bolaget just länge. Det. Man har träffat alla, man känner dem. Man har lagt ner mycket tid på research.
Vad är typiskt Lars-Erik-bolag? Så här, om du tar något exempel som är typ det här liksom ett... Bolag som
Core var vi med okay. länge faktiskt.
Ja.
Det kom väl ungefär på börsen 2014 om jag inte minns fel, ungefär samtidigt som Scandi Standard. Va? Men Core var ett sånt bolag som jag tycker verkligen passar många kriterier. Kapitalet,
kriterier? Ja.
Det är bra kassaflöden.
Bra kassaflöden.
Helt enkelt.
Ja.
Är det genomgående? Gillar du bolag med bra stabila kassaflöden? Eller?
Ja, det måste jag ändå säga. Och att det är någorlunda förutsägbart, faktiskt.
Så att du avstår till exempel förhoppningsbolag, biotechbolag och den här typen av...
Inga sådana bolag alls. Jag kan då och då göra något enstaka avsteg.
Ja.
Men en sån placering kommer jag aldrig att väga 5%.
Nej.
Utan då är det något speciellt case.
Då är det mer opportunistiskt? Eller
ja, ungefär så. Faktiskt. Men det ska vara gärna, jag menar, det säger ju alla... Man vill ha ett lågt värderat tillväxtbolag med stabila intäkter och lönsamhet. Mm. Mm. Så de finns ju inte.
Nej.
Så enkelt är det. Men kassaflödet är ändå bra, faktiskt.
Ja, nu gör jag en avstickare här, bara för det. Jag får känslan ibland, vi pratade lite grann om det innan programmet när jag ledde Börslunch, så var det väldigt tydligt att det går perioder då alla förvaltare i princip snackar om samma aktie. Att det är lite så här gruppmentalitet.
Följer jag om?
Lite följer jag. Mm. Jag menar, om jag skulle sammanfatta senaste halvåret om de två aktierna som alla förvaltar, inte alla givetvis, men många, så är det typ Lindab och så är det Dometic, tror jag fortfarande.
Ja.
Är liksom de två mest populära förvaltaraktierna. Lindab kan jag förstå. Jag har själv träffat dem. Superimponerad av det bolaget och den vdn. Dometic däremot har jag fortfarande väldigt... Jag vet inte om du kan det bolaget, men jag har förstå att alla älskar det bolaget. Jag fattar att vdn har köpt massa aktier och det är jättebra, men den organiska tillväxten bara sjunker och sjunker och sjunker, men ändå är det bästa sen skivat bröd. Förklara det för mig.
Vi var med i Dometic som vi sålde förra sommaren, tror jag, när vi var uppe på 90 kronor någonting, va? I den första rusningen. Då sålde vi, och då trodde vi lite mer då på att de kommer att få en svår marknad, det kommer att bli sämre i världen, räntorna kanske börjar vända upp, vilket
och ganska konjunkturkänsligt.
Absolut. Jag menar, en husbil är ändå inte gratis.
Nej.
Sen vill de gärna säga att de inte är så beroende av just husbilsmarknaden, men en båt är inte heller gratis. Nej. Som de säljer delar till. Så det här är ju dyra kapitalvaror som man ändå kanske tror att konsumenten någonstans kommer till vägs ände.
Mm.
Men de har visat en förvånansvärd stabilitet i marginalen, det ska jag säga.
Absolut.
Och vdn har köpt mycket aktier.
Jo.
Och han har presenterat det på ett övertygande sätt.
Ja.
Han är ju gammal vd från NASA.
Precis.
Entrésystem, som han fick att växa från, vadå, 200-300 miljoner till 3-4 miljarder i omsättning.
Han är väldigt övertygande, absolut.
Han är väldigt övertygande och gör ett bra intryck. Men vi är inte kvar i aktien och vi har inte köpt heller.
Och jag tänker liksom, Maria är inne på att det kommer bli sämre konjunktur. Jag har svårt att tänka.
Ja, vi är ju också inne på det, och det är därför vi inte har klivit på igen. Vi är lite förvånade av att aktien har studsat upp så högt ändå. Den var ju nere nästan runt 50 kronor ett tag.
Sen ja, den förra hösten var det. Ja.
Så studsar den upp och står väl nu i 80 någonting.
Då känns det som vi är överens på den. Jag vet inte vad du tycker, Per.
Jo, definitivt.
Om du, jag tycker liksom bara makro har försämrats. Och vi har ju till och med sett det i siffrorna att det har försämrats.
Men jag tror du skulle spinna vidare.
Vadå?
Du fick ju en uppenbarelse förra veckan. Du inser ju att alla pratar i samma bolag.
Ja.
Och sen pratade du med någon som nämnde ett bolag du inte ens har tänkt på att det existerar på börsen.
AOK, Karlsson, Boris Karlsson. Har ni den?
Jag har tyvärr inte den.
Nej.
Jag hörde
det
någonstans.
Nej, det var ett sånt bolag som liksom ingen pratar
utlänningarna
om.
Utlänningarna älskar det.
Och det väldigt... kan man ju se på kursen att någon älskar den nu.
När jag tog över Sverigefonden så hade vi mycket AOK, Boris Karlsson. Det var på den tiden det här chokladersättningen betydde mycket.
Ja, just det.
En gång i tiden. Och sen så vände man runt till det lite grann. Och jag tyckte nog att aktien var redan då, efter några år så sålde vi. Jag tyckte nog att aktien var dyr redan då. Nu har den ju blivit väldigt, väldigt dyr. Men de har gjort det bra, det ska jag säga.
Men om konjunkturen viker så kommer väl defensivt dyrt vara fortsatt dyrt, eller?
Absolut.
Äger du de här, det borde jag ju veta, men jag ställer frågan ändå. Jag tänkte på de här detaljerna. Eller inte, dagligvarubolagen är också rätt dyra relativt sett.
Väldigt dyra.
Axfood och
Ica. De äger jag inte.
Nej. Men hur känner ni? För det här är ju lite, jag känner ju när man pratar, det är ju en liten bondproxy, eller det är ju liksom istället för en, ja, om jag inte kan äga en obligation så kan jag ju äga något som har stabil verksamhet.
Men det är det här jag menar med att jag tycker att under det här året och speciellt de sista 6 månaderna kanske vi har sett, jag ska inte säga att det är en ny typ av placerare, men det känns som jag har sett en ny typ av pengar på börsen som köper de här aktierna oavsett. Värderingen spelar ingen roll. Och det är samma sak som vi såg reaktionerna på Q3-rapporterna eller Q2-rapporterna. Mm. Det är att ibland kan vi tycka att den här aktien har redan fallit. Det här borde finnas förväntningar på att det går dåligt. Mm. Men det spelar ingen roll när rapporten kommer. Den kan falla hur mycket som helst.
Mm.
Och det är samma sak här. De köper de här aktierna oavsett. Och jag tror ju att det är bond-proxy-liknande pengar.
Men lite trendföljande låter det också. Ja, men jag tänkte,
det kan vara en variant.
Ja, någon variant.
Ja, precis. Ja. Risk parity. Ja. Det har lanserats sådana här lågvol, high dividend ETF-er som man har pratat mycket om. Som har dykt upp nu i ICAs ägarlista till exempel.
Mm.
Den här typen av pengar som är modellstyrda och köper bara en enda sak.
Fast jag känner igen också det här från situationer innan tidigare börsnedgången, att aktieförvaltare ofta just beklagar sig över det här. Man vill gärna gå defensivt, men det är för dyrt.
Det är, för dyrt,
det är en klassiker. Liksom. Men man kanske måste göra det ändå.
Ja, och liksom, ja, men det känns lite grann som högt värderade aktier kan bli ännu dyrare. Antingen för att det är defensivt eller för att tillväxten är så bra i den här miljön.
Ja, så blir det. Men om vi säger att vi får en lågkonjunktur, det behöver inte vara särskilt djup. Va? Men det är klart att, vad tar SKFs estimatvägen då? Ja, det är klart att det går ner.
Ja.
Det behöver inte rimligtvis hända samma sak med ICA.
Nej.
Men jag tror att för att de här aktierna ska få en smäll så krävs det någon förändring i synen på räntan.
Mm.
Nu har vi haft 5-6 dagar här. De sista 5-6 dagarna, va? När banken kommit tillbaka, fastighet har fallit.
Cykliskt lite större intresse
har kommit tillbaka lite grann.
Defensivt har väl
fallit.
Exakt. 4-5 dagar kanske inte gör någon trend. Va? Men,
men tittar man på såna här surprise-indexer då, på makrodata då, så verkar ju för stunden det värsta vara bakom oss. Sen om data har kommit in jättebra, det är en annan sak. Men i förhållande till förväntningarna så överraskar inte hela tiden mer och mer negativt längre. Det är bara möjligen Sverige som det har varit så. Men tittar man på utomlands då, så globalt sett, så överraskar inte data så himla negativt längre. Då kommer kanske folk till sans. Då kanske det här börsfallet här och nu gick lite för långt. Och så
men överraskar det inte negativt på grund av att förväntansbilden har kommit ner?
Jo, men det är det jag säger. Det är inte nödvändigtvis så att datan har varit så himla bra.
Nej,
men nu ligger ganska mycket redan i förväntningarna. I alla fall om man tittar på i förhållande till vad makroekonomerna har väntat sig. Så att, och jag tycker det svåra härifrån, och nu, jag menar, okej, nu lät jag jättenegativ förut när jag sa att inom ett par år så tror jag vi har en rätt rejäl lågkonjunktur, men vi pratar om det här med mid-cycle slowdown, och det är precis det som Lasse var inne på det här. Det är så svårt att förhålla sig till nu och säga att ja, vi har en till, vi har redan haft en mid-cycle slowdown 11-12. Mm. Och börserna, de tenderar ju att fokusera jättemycket på industrin och inköpschefsindex för industrin. Mm. Det är helt normalt att man har en nedgång i inköpschefsindex och industriproduktionen under en konjunkturcykel. Du har en lagerkomponent i industrin som du inte har i resten av ekonomin. Mm. Och det är ju uppenbart så i år nu att man producerade lite för mycket i förhållande till efterfrågan.
Ja.
Det var inte helt frivilligt och då måste man justera det här genom att dra ner produktionen om inte, så vidare inte efterfrågan tar rejäl fart. Det har, den har liksom bara tickat på, men produktionen var för hög ett tag. Så nu har kanske den där justeringen har kommit en bit på väg.
Ja.
Det är det möjligtvis så att inköpschefsindex, den här fiskkroken som vi har sett i Europa, kan fortsätta då. Att just industrin kan komma tillbaka lite grann en gång till innan vi har den där lågkonjunkturen. Det är det som är det svåra här. Nu kommer vi ha två sådana här slowdowns i en längre, bredare cykel. Då även arbetslöshet och privat konsumtion och framförallt investeringar faktiskt vänder
ner. Sen är det lite frågan vad som är lite hönan och ägget här. För det är uppenbarligen så att det finns ett antal globala faktorer just nu som påverkar sentimentet. Vi har handelskonflikten, vi har Brexit, vi har Italien, vi har you name it. Och frågan är hur mycket har det nyhetsflödet kring det påverkat?
Men det är klart att det påverkar, att, men det är ju inte något nytt under solen. Nej. Vi är ju under den här cykeln som jag kallar det då från Lehman haft. Ja. Jag menar, Brexit har ju hållit på i 3 år nu.
Ja.
Vi hade ryska sanktioner, vi hade grekkrisen. Ja. Mm. Alltså, jag tror att de där ryska sanktionerna har vi nästan glömt bort nu. Ja. Men jag tror att de påverkade investeringstakten tillfälligt.
Mm.
Sen skakar man av sig det där och körde vidare då, men nu som du säger, det har klustrat sig lite just nu.
Helt och vi har ju svårt att fokusera
du
på
det. Du nämnde inte Hongkong, det är lätt att hitta grejer.
Ja.
Men vi har som sagt haft tidigare, arabiska våren glömde jag bort, Krim, ja det var ju kopplat till sanktionerna. Men
och titta på långräntorna på PIX-länderna idag jämfört med för några år sedan. Det har ju hänt en del.
Men jag vill bara hänga på lite vad du säger, men om vi skulle ha en liten slowdown eller en sån här som vi såg 2011-2012, då skulle vi kanske vara mitt inne i den nu då, eller?
Ja, men om exakt. Och då kanske jag kan komma tillbaka lite grann här ett tag innan min profetia slår in. Va?
Men när ser du en riktig lågkonjunktur då?
Ja, men jag
jättesvårt.
Det är som jag säger, kanske inom ett par år borde det ha hänt, tycker jag. Och då, så då är det inte jättemycket kvar, som ni förstår. Men som förvaltare så måste man ju förhålla sig till varje dag till så att säga. Man kan ju inte bara checka ut. Det kan man göra som privatperson. Men du kan inte checka ut som förvaltare. Du måste investera i någonting. Och då blir det lite, jag tror som Peder nämnde, det blir lite wait and see förhållningssätt här och se vart det bär. Och jag har ju inte all risk på just nu. Men jag kan inte säga, det kanske är fel. För att om saker och ting blir så här risk on, då ligger jag ju alldeles för försiktigt. Det gjorde jag vid årsskiftet och tyckte jag såg lite stökigt ut. Och det brukar ju ofta bli lite bättre efter årsskiftet för riskasset. Men jag vågade inte riktigt kliva på tåget. Så jag dröjde lite länge. Då hamnar man ju ohjälpligt efter konkurrenterna direkt. Sen tyckte jag ändå att det ljusnar lite just nu. Ganska mycket ligger i priserna redan och jag måste hoppa på tåget. Så jag har varit med i det här tåget ett tag. Men nu är det lite igen så här. Nu har det ju spreadat ihop. Om man tittar i de stora trenderna, för svenska marknaden faktiskt inte spreadarna gått isär särskilt mycket när det har gjort det utomlands och när börsen har fallit. Svenska marknaden har varit ganska stabil. Det har gått ihop när allting har gått ihop, men inte så mycket isär.
Vad beror det på då?
Att den det är lite en chimär också. Vi har dålig price discovery så att säga. Ja. Vi ser ju inte transaktionspriserna riktigt så bra. I den svenska marknaden, den är lite omogen.
Lite otransparent.
Ja, så att vi vet ju inte vad de riktiga priserna är. Vi tittar på skärmpriser, vi tittar på BD&A, så tar vi någon mid och så vet vi inte vad det omsätts på riktigt. Så det är en förklaring. En annan förklaring är ju också att vissa papper, om man känner att man får utflöden, då säljer man det som är mest likvitt först. Så sitter man och håller på sina små bästisar. Och då, det gynnar egentligen ingen att de omsätts.
Nej.
För då får man ju en värdering som inte är kul. Så alla försöker ändå hålla fast vid de där så länge man kan. Vilket då leder till en lite paradoxal grej i svenska marknaden. När är risk-off-sentiment? Vad är det som går dåligt då? Ja, men det är ju fina bolag. Det är investment grade. Mm. Dels därför att spreaden inte erbjuder någon kudde. Det är lite svårt att förklara. Men har du en bred spread så tål du att det går isär utan att du hamnar i rött så att säga, på minus. Men det är också så att de här papperna faktiskt omsätts och får ett marknadspris. Och de emittenterna kanske dessutom har gett ut i euro. Då benchmarkas de med hur de prissätts i euro. Och så räknar man om det till SEK. Så att där finns det ju en tydligare prisbild. Mm. Men det är lite lustigt då. Att det, så var det ju höstas. Mm. Att det var investment grade som gick dåligt.
Mm.
När det var svagt risksentiment. Så det, jag skulle säga att marknadsrisken är ganska tydligare i investment grade än vad den är i om du sitter med kort high yield.
En paradox.
Det kanske är dags att införa börshandel för räntepapper.
Ja,
de får släppa telefonerna på den marknaden. Helt enkelt. Det som gör en så otroligt lite så här tveksam nu då, det är egentligen alltså, just läget på börsen och generellt sett, det är ju att om man backar tillbaka, alltså alla tecken på att någonting skulle kunna hända, de finns ju nästan där.
Mm.
Du har ju...
Men händer det då? Ja, men jag menar, Lima var ju ändå...
Då nej, men då är ju problemet att om det händer nu, då kommer man ju att säga, det här var ju såklart att det skulle hända. För att vi har sett precis varenda tecken. Ja. Du har haft råvaror som har backat. Yenen är stark. Guldet har gått upp. Emerging markets har kraschat. Det är alltid någon som kraschar.
Den här gången
var det en
kurva.
De ska ju krascha.
Ja, men nu ska alltid krascha. Argentina kraschar nästan alltid.
Precis.
Så att alla de här sakerna, du har en börsuppgång. Vi har ju fallit en del i emerging markets och Europa.
Mm.
The last man standing är nästan i USA.
Ja.
Tittar du till och med på vår börs så blir ju bredden på börsuppgången leds av färre aktier. I USA tror jag...
Och tar bort utdelningar från svensk börs är väl inte så jättelysande avkastning senast år.
Nej, det är ju inte heller. Och om du tittar på amerikanska börsen, det är ju den som behöver korrigera. Och det är egentligen FANG-aktierna som ska gå ner, om vi ska vara helt ärliga. För cykliskt har ju också gått ner där. Så att det finns ju otroligt många tecken på här att någonting håller på att hända. Och det betyder inte, det behöver inte betyda att vi ska ner jättemycket i Europa till exempel. Det är för att vi har ju redan backat. Vi har ju, våra Europaindex är ju tunga på bank, så det har ju liksom gått dåligt i 10 års tid. Och nu har vi sett de första tecknen på att estimaten för europeisk bank inte har fallit, utan de har faktiskt kommit upp lite grann. Så att det som behöver korrigera är egentligen USA. Faktiskt. Och det vore nästan trevligt om vi fick en liten lagom börsnedgång. För det, då skulle vi kunna få den här lite, en liten lätt korrigering faktiskt. Än att det blir någon tokkrasch.
Så kan vi köra vidare ett 10%. Tag till liksom.
10% vore ju alldeles utmärkt faktiskt.
Men det gör ju ännu svårare nu för tiden. Det är ju att vi har ju till exempel då en president i USA som är väldigt fokuserad på börsen. Och han vet ju. Känns det som vi precis hur han ska spela det här spelet. Så fort det blir lite nervös så kommer en tweet om att han har snackat med Kina. Liksom. Och så blir alla jätteglada. Och så är det liksom...
Jag alltid undrar vem som köper på de tweeterna. Vem är det som köper på det?
Uppenbarligen händer det ju saker.
Ja, absolut,
fast det är egentligen ingen som tror på just den tweeten. Nej. Så gör man det ändå. Liksom. Vilket gör det ännu svårare på något sätt.
Det var någon som hade gjort ett Trump-tweet
innan. Ja, det var Morgan, tror jag.
Precis. Så nu kanske man kan hedga sig.
Ja. Och samtidigt så har du, om vi går tillbaka till Sverige, så har du intresset för småbolag har ju ökat under lång tid. Jag misstänker att det blir en svagare börs, precis som, jag menar, det är ju där likviditeten är som sämst, svårt att komma ut, kan bli större fall. Är det därför du ligger mycket mot stort, eller har det alltid varit så?
Det har nog alltid varit så, för jag har nog premierat den där likviditetspremien, faktiskt. Okay. Att det är skönt att kunna sälja saker.
Men en annan fråga som alltid tas upp i det här sammanhanget när vi pratar makro och så vidare, och låg tillväxt, låga räntor, det är ju Japan.
Mm.
Att, det är många som har sagt länge nu att men vi är på väg mot ett Japan-scenario här. Och är det så illa? Jag vet inte vad ni...
Nej, men är det så illa? Om du tittar på den japanska levnadsstandarden per capita så har ju inte de fått det sämre. Utan Japan har det ju ganska bra. Ja. Det, om du åker dit och tittar så kommer du att märka att det är inte kris vi pratar om. För de blir färre, de har ju en demografisk utmaning där att man blir färre, men då är det ju också, pratar vi BNP per capita, så spelar ju det ingen roll då. Mm. Men du får ju ett problem i, åtminstone i våra västerländska pensionssystem, nu vet jag inte riktigt hur Japan fungerar. Och jag tycker att hela den här debatten har lite förändrats de sista veckorna om att vi har de här negativa räntorna. Mm. Och det kommer ju ett enormt hål i pensionssystemet här. Vad ska du ta? Och det, alltså, ju mer negativ det går, ju mer tvingar du folk att gå till ännu säkrare placeringar och spara ännu mer. Mm. Och baksidan av sparandet nationalekonomiskt är ju investeringar. Så att jag vet inte riktigt om det är så bra med negativa räntor. Och jag är inte säker på att vi är på väg dit. Som alla tror nu att USA ska gå till negativt när som helst och bla bla bla. Jag vet inte, USA är liksom det enda landet i världen. Det är ju de som står för den riskfria räntan i varenda makroekonomisk modell som man lär sig i skolan. Mm. Och kan vi verkligen ha hela världen med negativa, eller större, alltså stora, de stora makterna med negativa räntor?
Och vad blir konsekvenserna av det på sig? Det är väl ingen som vet.
Det är ingen som vet. Men man kanske kommer på att man har kommit till vägs ände när det gäller de här QE- planerna som vi har gjort historiskt, att det kanske inte var det bästa, utan man måste på något sätt differentiera det här och få upp räntan på något sätt.
Men nu är ändå inte det marknaden och räntemarknaden prisar in och hoppas på att det ska komma ytterligare sänkta styrräntor och stimulanser från ECB nu på torsdag som vi Fed nästa vecka. Är inte det man liksom hoppas på?
Jag tror även när det gäller ECB har man väl även en, det såg i alla fall ut så i juli när det här började rulla lite grann, att man också tror att de kommer att gå ut och köpa investment grade obligationer. För juli gick ju inte spreadar, kreditspreadar generellt jättebra. Mm. Det var ganska stabil så varken in eller ut egentligen. Men specifikt europeisk investment grade spreadade ju ihop. Så det tror jag var en spekulation på att man tror att ECB likt förra gången då kommer att köpa även företagsobligationer men inom investment grade. Men då påverkar man ju relativpriserna. Mm. Helt klart. Jag tror apropå det här med Japan-cases tror jag ju inte att USA löper den risken. Det är ju i så fall Europa som liknar Japan i den meningen. Dels har man ju det demografiska problemet, det finns ju även i USA då. Men sen har man ju en strukturellt låg tillväxt. Det är ju också Japan. Och en låg underliggande tillväxt är ju förknippad med låg räntenivå, låg jämviktsränta så att säga. Om man tänker sig i en neutralt konjunkturläge. Så att, jag tror, händer det i så fall i Europa, inte i USA.
Vi ska prata lite mer börs, men Maria, är du förvånad ändå att börsen har klarat sig så pass bra som
Ja, men om jag bara hade sett ränteutvecklingen i år, eller egentligen hela den här cykeln, då hade man ju trott att det var depression.
Just det.
Faktiskt. Och jag försöker tänka tillbaka till när jag själv var klar med mina studier. På 90-talet och då. Alltså vi hade dels tillfälligt en jättehög styrränta då, 500%, nu var det bara någon dag, men även höga statsobligationsräntor ganska länge då, även efter att Sverige hade kommit ganska långt. Jag jobbar ju på Finansdepartementet sen, så hade ju kommit ganska, hade fått kontroll på sina offentliga finanser, men det var ju ändå statsobligationsräntan på 12% ganska länge, och även realräntan var, jag vet inte om det var 6%.
Men det var ju hög statsskuld också, var det inte det?
Ja, men det var, poängen var ju ändå att man hade fått kontroll på det. Det var inte galopperande.
Nej, det var inte galopperande. Men det galopperade ju så bara det.
Men det var ju lite kreditcase. Man vill ju se lite track record också. Mm. Men vad jag bara vill säga är att jag hade då aldrig kunnat drömma om att jag skulle sitta här och diskutera en helt en yieldkurva som är negativ ut till 30 år i vissa länder. Det fanns inte ens i min föreställningsvärld, och jag, innan det här året så hade jag ju absolut inte trott att duration, vanlig ränteduration skulle ge så bra avkastning som det har gjort. Absolut inte. Jag har inte velat fokusera risktagandet egentligen på ränteduration, för det har inte känts som en bra riskreward. I Q2 var ju det i alla fall helt fel. Det var ju precis det man skulle gjort.
Mm. Och en annan...
Jag vill bara köra som du nämnde. Du pratade lite ECB nu och investment grade.
Ja.
Att de kanske ska börja handla där igen.
Ja.
Det tvingar inte det ut massor med pengar som skulle vara där som inte kan handla, för ECB handlar lite de här papperna vi har pratat om som börjar lite blond.
Att det blir ont om dem, tänker du?
Ja, men dels att det blir ont och pengarna ska väl någon annanstans. Det är inte det som är hela idén också.
De,
ska
liksom de kommer till aktiefonden istället.
Ja. Nej, men med tanke på...
Nej, men det kan ju faktiskt möjligtvis då stimulera fler bolag att emittera. Och på svenska marknaden, nu skulle ju inte ECB ha köpt några SEK-papper, men på svenska marknaden skulle vi verkligen vilja att det kom fler bolag som emitterade. Vi har ju en dum sektorfördelning i svenska marknaden. Mycket fastigheter, men även bank. Och jag då som kommer lite från makrohållet, jag ser ju ett problem inte bara med att man får lätt väldigt mycket fastigheter i portföljen. För man kan ju inte köpa det som inte finns. Man måste i någon mån köpa det som emitteras. Men kombinationen fastigheter och bank, där har en riskkoncentration. För att går fastigheter dåligt och gör de det samtidigt som banker har lite jobbigt. Va? Så att kunde du få lite bredare sektormix i SEK-papper om du har ett SEK-mandat så skulle ju det vara jättebra ur ett riskdiversifieringssynpunkt.
Men de behöver inte investera enligt lite Lars. Men jag läser dig mellan...
Fastighetsbolagen?
Nej,
eller
investmentbolagen? Den andra industrin. Mm. Alltså det är ju kapacitets... Liksom, det finns väl kapacitet då?
Ja, alltså,
det blir inga jättestora investeringsbehov som man behöver låna till för att...
Det är ju inte det. Och många av storbolagen har ju ingen större skuld att prata om. Nej. Ja, de har ju väldigt bra kassor. Helt enkelt, så de behöver ju inte låna alls.
Och just nu kanske är de lite avvaktande då med investeringar på grund. De vill ju också veta vart det här är på väg.
Ja, och det,
den här rapportperioden var ju faktiskt den första, tyckte jag ändå, då man såg eller hörde en viss skifte i tonläget från alltså, när man pratade om utsikter och sådär. Att det var lite mer försiktigt.
Ja, inte minst mot slutet av kvartalet hade man sett. Vilket gör att man kanske ska vara lite nervös för Q3-erna. Men det kanske marknaden redan är.
Ja, i vissa fall och i vissa fall inte. Men absolut, man ska nog vara lite orolig för det. För att den europeiska semestern brukar ju vara augusti, så de brukar alltid säga att vi vet inte hur det ser ut förrän vi kommer några veckor in i september. Nej, vilket är just nu.
Men sen har vi ju hela den här som har diskuterats också under hela året. Parallellt med de här lägre räntorna så har faktiskt vinstrevideringarna sjunkit under stort sett hela året. Åtminstone för 2019. 2020 känns det som analytiker fortfarande lite väl optimistiska.
De har inte skrivit ner dem speciellt mycket.
Vilket känns lite orealistiskt, eller?
Jag tror att man behöver skriva ner dem.
Och marginalerna förväntas väl fortfarande bara stiga?
Ja, så är det.
Och då är min fråga om nu makrot kanske är lite sämre och vi har vinstnedrevideringar som då kanske ska fortsätta in i nästa år. Vad är det som ska få upp värderingarna på aktier?
Jag tror inte att värderingen generellt sett kommer upp. Men det vi måste se om börsen ska hålla, det är ju den här rotationen vi har sett nu de sista dagarna. Att vi kommer ur en del dyra defensiva aktier kanske in i cykler, så att pengarna ändå är kvar på börsen. Det är ju det som gör att vi liksom har en levande börsuppgång hela tiden. Eller att vi åtminstone står kvar. Det gör att pengarna inte lämnar börsen, så att säga.
Har du själv gjort den rörelsen? Om du tar det defensivt cykliskt, hur tänker du själv där?
Vi har gjort den rörelsen.
Så ni har gått in mer cykliskt sista tiden?
Ja, kanske lite för tidigt, men absolut, absolut.
Exempel på cykliskt?
Skog, stora Enso, en sån sak. Ja.
Men skog är ju en sektor som har blivit, många pratar om sista tiden. Och där känns nästan som att man ser skogen, det pratas om att man ska liksom se över värdena på skogsinnehaven och så vidare. Att det nästan börjar bli som en nästan defensiv placering att ha skogstillgångar. För att man såg bilder ut försäljningen och så vidare. Att det liksom, där har förmodligen värderingen varit för låga för skogsinnehaven. Att det blir någon form av tillgång som man har för att kanske hedgas eller lite defensivt. Vad säger du om det? Det låter nästan så. Jag menar, Holmen ska se över, SCA ska se över sina skogsinnehav.
Ja, precis. Prislappen på bilder ut skog, den var väl väldigt hög, som man säger. Det var ett väldigt bra pris man fick ut. Och skulle du sätta in den i Holmen och Stora så
får du en annan.
Så får du en helt annan värdering. Jag menar, skulle kanske kunna gå upp 40-50% från den här nivån.
Men jag kan tänka mig att institutioner kanske inte ser att köpa den typen av tillgångar för att diversifiera sig.
Jag tror att de skriker efter den här typen av tillgångar. Jag tror bara inte att det finns så mycket att köpa. Jag tror inte att skogen är till salu från SCA eller Holmen eller Stora Enso. Stora Enso köper ju sin del av Bergvik.
Vilket kan driva upp priserna ännu mer.
Ja, nu är den prislappen redan satt.
Okej.
Men de gör ju det nu, här under hösten. Och de kommer ha kapitalmarknadsdag den 19.
Intressant. Och det här spelet fastigheter banker, för det här har ju varit så extremt tydligt senaste året. Om man tittar på en graf med bankindex mot fastighetsindex, det har ju det klassiska krokodilgapet. Det har varit extremt tydligt. Och sen ser man då bankerna, var det förra veckan och även den här veckan, början av veckan. Det kommer lite förändringar i ledning och sidor. Och man ser direkt så kommer in köpare. Så hade vi i och för sig långräntorna upp lite grann. Men det gick ju väldigt fort. Det liksom spikar upp på framförallt Nordea och sånt där.
Ja, absolut. Och det här är ju ett tecken i tiden, tycker jag, att det går så otroligt fort. Och det var ju samma sak som vi såg med Q3. Men det här krokodilgapet har ju pågått ett tag. Och med facit i hand har vi haft på tok för lite fastigheter och för mycket bank. Mm. Så man har hamnat i det här krokodilgapet istället.
Mm. Just det.
Faktiskt, än att surfa på det. Och, men som jag sa tidigare här, jag tycker att fastigheter är högt värderat. Ja. Generellt sett.
Generellt.
Faktiskt.
Äger du någon fastighetsaktie?
Inte just nu.
Nej. Och bankaktier, vilka äger du det?
Alla fyra.
Alla fyra.
Men jag är nog överviktad i Nordea och SE-banken.
Okay.
En sak som jag fångar upp när jag lyssnar på fastighetsbolag, det är ju att alltså, kassaflödet har ju lyft väldigt mycket av att man har förhandlat om gamla hyresavtal, gamla långa hyresavtal. Mm. Och alltså det, jag brukar fråga så här, ja, men vad är det nästan jag har höjt en hyra då? Och jag fick någon som svarar 40%. Men det tror jag var en outlier. Men 20 är lätt. Alltså, det är inte genomsnittet då för omförhandlingar, utan det är bästa de förhandlar. Men det jag hör lite grann är att nu blir det ju jobbigare jämförelsetal, för att nu är de kontrakten som omförhandlas lite av färskare datum. Så att det kommer inte riktigt att få den här
den
effekten. Så det kanske börjar...
Vi har ju sett fantastiska tillväxt på hyresintäkter och förvaltningsresultat under hela det här året. Dessförinnan också.
Alltså det har ju varit den bästa världen för fastighetsbolag.
Ja,
jag menar hyrorna, som vi sa här, de rullar med 20-30% upp i och portföljen. Och räntorna, räntekostnaderna i princip 20-30% ner hela tiden. Så är det ju bra.
Men du, har du fastigheter?
Ja, det går inte att undvika.
Nej, du har lite svårt.
Tidvis har ju de stått för, om man räknar bort bank, så har de stått tidvis för 50% av emissionerna. Det är lite lägre del av stocken då. Men det är ju en sektor som har vuxit och kommit in nya spelare och fastighetsbolagen själva har vuxit och så vidare. Och de har dessutom då... det är lite så här, de har gått mot rating och när de har gått mot rating, då har de premierat som de har en låg säkerställd skuldsättning och de har fått en bättre rating. Så då har det ju varit en strategi att emittera bonds, för de här obligationerna är då inte säkerställda. Och så tar man ner bankskuld. Så totala skulden kanske har varit detsamma, men nu har den inte det. Men alltså, om man bara ändrar strukturen. Och de har fått ner den säkerställda delen och då har man ökat chansen till en bättre rating. Och sen när man kunnat gå tillbaka till bond market och utnyttja att man har fått en bättre rating.
Lurande.
Så att de har gått från att vara high yield och oratade till att ratade och i vissa fall bli IG då, som kungsledaren till exempel blev för inte så länge sedan. Det där är ju... en del i varför bondmarket har vuxit, skulle jag säga, att man har tagit ner bank, man har tagit ner även i vissa fall CERT-programmen också. Men det är ju bra om man är diversifierad fundingkälla. Alltså, jag tror inte att man ska släppa bank helt, men det är väl bra att ha lite både och. Man vet inte vem det är som finns där till slut.
Per, vi har på över en timme. Jag skulle kunna sitta här en timme till. Men jag tänkte att vi ska försöka runda av det här ändå. Om vi blickar framåt här resten av året, lite grann vad ni har kort för tankar på hur marknaden kommer att utvecklas här. Om vi börjar med dig, Lars-Erik, vad känner du inför resten av året? Nu blir det väldigt kortsiktigt här, men
jag tror att vi
har ändå Q3 och sånt där, vi har några händelsegrejer.
Jag tror nog att vi kommer att få en korrigering i... Jag tror att den dåliga konjunkturen i alla fall kommer att synas i Q3.
Ja.
Sen är ju frågan hur stor korrigeringen blir. Och det kommer att skilja väldigt, väldigt mycket från bolag till bolag. Lite beroende på hur mycket man kommit ner, lite på vad förväntningarna är och sådana saker. Jag menar, du har ju Volvo, där ligger det ju redan att liksom 2020 ska ju liksom lastbilsmarknaden ner. Den typen. Det ligger inte så i alla bolag. Så att jag tror att det blir väldigt avgörande vad estimaten ligger även för 2020. För att det är då efter Q3-arna som vi liksom börjar, då måste vi ju skruva ner 2020. Just estimaten helt enkelt. För då har vi kommit så långt in här. Mm. Så att då närmar sig 2020.
Så volatilt i Q3 också?
Jag tror att det blir volatilt. Och jag tror att vi kan få en... Jag tror att vi kan få en liten sättning på börsen, men om vi sen kommer tillbaks inför nyåret, det låter jag vara osagt. Det behöver inte gå ner så mycket här, faktiskt.
Och Maria, dina, nu har vi ju ECB som sagt, när veckan blir Fed, mycket hänger kring det.
Absolut. Nu kommer ju inte så att säga, det jag investerar, jag tar ju inte ränteduration för närvarande. Så att det kommer inte påverka jättemycket om de höjer eller sänker så. Det påverkar ju naturligtvis korträntan, men nu pratar vi också om förväntningarna längre fram. Det är ju förväntningar och räntesänkningar framöver som har varit med och drivit ner yieldkurvan då i de längre löptiderna. Så att kommunikationen kommer naturligtvis bli viktig, för att marknaden har ju gått lite före Fed till exempel kring hur mycket som ska sänkas egentligen. Fed är ju fortfarande lite så här att ja, det är en säkerhets... sänkning vi har gjort, och sen marknaden tänker jag, nej men de måste sänka. ECB, då har vi ju för sig den här aspekten då, om de kommer att prata om sitt eventuella framtida köp av företagsobligationer. Skulle de säga något om det, så blir det naturligtvis viktigt. Och det kan driva även svenska marknaden. Men jag är ändå väldigt försiktig, och jag tycker inte att visibiliteten generellt är så god kring vart konjunkturen är på väg. Och även om börsen kommer tillbaka, om den gör den i kombination med volatilitet, så är inte det jättebra för spreadar i alla fall. För det är nästan bättre korrelation mellan spreadar och vol än mellan spreadar och börskurser. Så osäkerhet är ingenting som brukar vara särskilt bra för kreditspreadar. Så jag tar hellre och ligger ganska försiktigt i löptid. Men jag tror inte att konkursfrekvensen kan skjuta iväg rakt upp i taket här och nu, utan vi måste komma längre in i en eventuell konjunkturnedgång, eller vi måste få ett rejält ränteuppställ, för det kan vara det, sånt kan ju trigga konkurser. Så att jag har kvar ganska mycket av lågkvalitativa kortare papper, och det är där jag hämtar, försöker hämta avkastning då. Men är försiktig med marknadsrisk, om vi säger så. Ta långa löptider i likvida papper som plötsligt, där kursen faller då plötsligt. Därför att osäkerheten, vollen sticker på aktiemarknaden eller Trump har twittrat eller något. Jag försöker hålla mig lite borta från det. Sen försöker jag ju att inte ha för mycket bank och fastigheter. Men det är svårt att hitta alternativ som inte då är superdyra.
Vad ser du på här?
Ja, det var en bra sammanfattning. Lite osäkert.
Visst var det kul?
Alltså, det här var väldigt spännande.
Ja, väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt nöjd. Du får nästan avsluta det här. Du får runda av det här. Det var jag som inledde.
Ja, nej men...
Nu ska du sammanfatta det här.
Ja, nu ska jag sammanfatta det här. Nej, men tack så jättemycket. Jag tyckte det här var jättekul att ha lite... Nu har vi hela finansmarknaden där. Alltså både räntebenet och...
Hela finansmarknaden.
Hela finansmarknaden.
Ja, men hela, ja, men hela synen på det hela. Vi kanske skulle ha haft någon robothandlare, höll jag på att säga, men någon av de här som gör de här volatilitetsinstrumenten och så då. Men det får vi passa på nästa gång. Men tack så jättemycket. Jag blev ju klokare i alla fall. Det hoppas jag att lyssnare också blir. Jag har lärt mig lite idag, ja, eller ganska mycket. Verkligen. Och tack för att ni tog er tid att komma till oss.
Tack för att ni
kom. Ha en fin vecka. Ja, och tack för att ni har lyssnat.
Ja.
Hej, hej.